Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Vi står upp och hör dagens heliga evangelium. Så här skriver aposteln och evangelisten Johannes. Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör, och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Domssöndagen, som handlar om just där vi befinner oss i kyrkoårets slut, och snart så tar vi kyrkoårets början. Och allting börjar och slutar med Jesus. Det är om honom allting handlar. Här handlar det om hans återkomst, den yttersta dagen, tidens slut. Och det finns i kyrkan en tradition också av att kalla den här dagen Kristus konungens dag. Inte för att undvika talet om den yttersta tiden eller domen, men för att ganska så lätt så hamnar, tror jag, vårt fokus på vad som ska hända, när saker ska hända. Men ännu viktigare är det vem det handlar om. Kristus kommer, han som är konungen. Vi hörde om tronen här innan i texten från Daniels bok. Han som talar om det som ska komma som ännu inte har skett. Han talar om människosonens ankomst, hur det skänker räddning till världen. Och sen talar han också om den här tronen, den här uråldriga gamla av dagar, som öppnar böcker. En förteckning över hela världens historia. Och så faller domen över det onda. Domedagen inträder. Och vad får ni för känslor av det ordet, domedagen? Jag ser framför mig de här rubrikerna i löstidningssäljande tidningar. Det är domedag och det är apokalyps. Det är någonting som vi förknippar med katastrof, någonting vi verkligen inte vill. Någonting i allra högsta grad negativt. Och inte så få, tror jag, känner en oro och en rädsla inför det här. Så är domedagen någonting dåligt? I ett kristet perspektiv så är det faktiskt tvärtom. Domedagen är någonting i allra högsta grad gott. Att rättvisa skipas. Att den vanligaste invändningen mot Gud, hur han kan tillåta ondska och ändå vara kärleksfull, att det faktiskt får sitt mål och sin förklaring. Nej, han tillåter inte ondska utan han dömer den och förintar den. Och egentligen så är ju mänskligheten överens om att det här är någonting gott. Vi vill ha rättvisa. I alla kulturer, i alla tider så har det funnits rättssystem. Brott kan inte fortgå hur som helst utan de måste få ett slut. Och inte bara det utan brottet ska också sonas. Sen har det sett väldigt olika ut och det ser olika ut över världen vad det är för hur man ser på vad som är brott och hur det ska sonas. Men själva grundtanken är urmänsklig. Eller när det handlar om det ekonomiska. Att stå i skuld till någon. Samma sak där. I alla tider, alla kulturer så finns det normer, system, ordning för att hantera när någon står i skuld till någon. Den skulden behöver lösas. Eller relationsmässigt. När det uppstår konflikter, samma sak där. I alla tider, i alla kulturer så finns det ordningar för hur det som har gått sönder i relation på grund av en konflikt får bli helt igen, försonas, sonas på något sätt. Och gemensamt för alla de här är att det behövs någon form av offer. Att man kastas i fängelse eller att man betalar tillbaka med ränta. Eller att man visar på ett extra tydligt sätt att förtroendet kan upprättas när en konflikt har söndrat en relation. Så det här är ju någonting vi vill och ändå så är den här domedagen någonting som väcker en oro. Och samtidigt när vi tänker, ja men vad är jag egentligen för människa? Klarar jag mig? Håller jag måttet? Är jag en god människa? Jag tror att de flesta av oss i någon mån tänker, ja men jo vars. Det är väl inte så illa ändå. Och så jämför vi oss gärna kanske då med någon som är värre. Man behöver inte gå hela vägen till diktatorer och sådär. Utan ibland kan det räcka att man jämför sig med någon granne. I någon situation. Tycker man att ja men jag är i alla fall, så där gör jag i alla fall inte. Problemet är att det inte är det hållet vi ska jämföra oss med. Utan det vi ska jämföra oss med, det är Guds standard. Och inför den så kommer vi alla till korta. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är verkligheten. Och vi kan titta på de 10 budorden som då i sin tur har präglat just det här rättssystemet i västvärlden i hög grad de senaste århundradena. Vi kommer inte så långt där. Vi kommer inte ens förbi första budet. Att inte sätta något annat högre än Gud själv. Det finns ingen människa som klarar sig över det. Ja, men det är väl allmänmänskligt. Lite längre fram går det väl bättre. Du ska inte ljuga. Inte avundsjuka. Ingen av oss klarar sig. Och det räcker egentligen med de här 2 buden som sammanfattar de 10 budorden som sammanfattar hela lagen, hela Guds vilja. Att älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Det är hela Guds lag. Och hade vi verkligen klarat det, då hade allt varit frid i den här världen. Hade vi älskat Gud över allting, då hade vi underordnat oss honom i allting. Då hade vi älskat vår nästa som oss själva, hade aldrig låtit något ont drabba någon annan. Så verkligheten bevisar ju motsatsen. Vi har inte klarat det här. Alla kommer till korta. Och var och en av oss har vår egen egoism, vår egen självupptagenhet och vår egen ovilja. Att också underordna oss, vår skapare. Vi har vänt Gud ryggen. Vi vill inte följa honom. Vi vill inte underordna oss honom. Han som är livet. Han som är ljuset. Han som är sanningen själv. Och när vi vänder livet, ljuset, sanningen, ryggen, då blir konsekvensen döden. Om vi väljer att vända oss från livet. Konsekvensen blir ett dunkelt liv där vi inte ser klart, där vi har vänt oss från ljuset. Och det blir också ett liv i lögn, med självbedrägeri. För att orka med, för att inte tvingas konfronteras med den sanningen att det kanske inte är så bra ställt med mitt hjärta. Och så lyssnar vi på rätt så mycket lögner, både om oss själva och om Gud. Så vi har vänt oss bort från honom. Men evangeliet, det glada budskapet som är kyrkans hela uppdrag, är att Gud har vänt sig till oss. Han har vänt sig till oss. Det är det här Jesus talar om, att människosonen har kommit för att hålla dom. Men att den domen, som i rättvisans namn skulle drabba var och en, den domen finns det frihet från för den som hör hans ord och tror på honom. Jesus själv är den som kommer för att hålla dom. Men tänk på vad det innebär. Vem är Jesus? Han är den som, när han går på vår jord, Gud som blivit människa, så söker han inte upp dem som har störst kunskap om Bibelns mysterier. De som har ett yttre som verkar visa på ett framgångsrikt och heligt liv. Han söker upp syndarna. De som ingen räknar med. De som själva tänkte att hoppet är nog ute för mig. Jag håller inte måttet, så det är inte ens någon idé att jag försöker. De söker han upp. Och så frågar han, får jag komma hem och äta hos dig? Måltidsgemenskapen som i judisk kultur är något av det mest intima man kan ha. Man äter inte med vem som helst. Och det är också någonting av det som upprör människor mest. Jesus går hem och äter hos syndare. Och föreställningen om att han då blir liksom nedsmutsad, befläckad med deras synd. Men vi hör det här i syndabekännelsen, inledningen till det innan, att det är Jesus är den som tvättar ren. När en syndare möter Jesus så blir inte han besmittad av synd, utan syndaren blir istället renad från sin synd, besmittad med helighet, med det eviga livet. Jesus söker upp syndarna och inte de självrättfärdiga. Han söker upp de trasiga och inte de självsäkra. Han söker upp den som är medveten om sin egen svaghet och som inte längre vågar hoppas på att det finns en chans för mig. Han älskar sin värld så oerhört, så att han gör det offer som vi skulle ha gjort. Offret som försonar, som sonar brottet, som sonar skulden, som försonar relationen. Allt det vars konsekvens är döden, alltså skiljandet från livets Gud, det är det Jesus gör. Han är själv beredd att gå in i det. Tar in synden i sin egen kropp, gör den till sin, hela mänsklighetens synd. Och det drabbar honom så hårt så att den fysiska döden på korset inte är i närheten av den ångest han upplever när han då också faktiskt skiljs från Gud och ropar ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Ett tillstånd han aldrig har upplevt. Man får uppleva det fruktansvärda när han tar vår synd. Och där och då så blir försoningen fullständig. Döden och ondskan blir besegrad och bevisas i uppståndelsen. Döden kan inte hålla någon som i sig själv inte har synd. En sådan herre och mästare är det som ska hålla dom. och ingen som kommer till honom, som i en svag flämtande tro bara vågar viska Jesus, finns ingenting att frukta. Och därför så blir domedagen, den yttersta dagen, någonting oerhört glädjerikt. Ja, det är allvarligt därför att det visar syndens allvarliga natur och konsekvens. Ja, det blir allvarligt därför att ingen människa kommer undan. När Jesus säger att de som har gjort ont ska uppstå till dom och de som har gjort gott ska uppstå till liv. Så i ett första läge så finns det bara det för oss att vi uppstår till dom. För i oss själva har ingen gjort gott tillräckligt för att hålla måttet. Men om vi låter Jesus tvätta oss, sträcker fram våra skitiga fötter, låter honom tvätta, då är det så att hans liv renar oss. Det är inte vi som smutsar ner honom, det har han redan klarat av. Våra gärningar döms på korsdöden. Och istället i uppståndelsen så får hans gärningar vara det som blir synligt. Det är det som återspelas och så får vi uppstå till liv. En dag då ondskan utplånas. Det enda sättet att undgå den, det är att befrias från vår egen ondska. Den är sammanflätad med oss. Någon gång så hörde jag någon säga det om Varför gör Gud inte bara slut på ondskan direkt? Att just problemet är just det. Det finns ingen människa som kommer undan då. Och så älskar Gud världen att han inte vill att den går förlorad. Så tron på Jesus, det blir som ett kirurgiskt ingrepp i vårt hjärta. Där synden lyfts ur utan att jag förgås. Och det enda sättet att få del av det kirurgiska ingreppet är att helt kapitulera inför honom, att ge upp. Som Petrus i fottvagningen där. Vi måste låta honom ta hand om vårt hjärta. Det enda vi kan göra är att tillåta honom att göra det, att tro på honom. Lita på hans kärlek och helighet i det. Sen följer i det redan här och nu en försmak. Där vi får smaka på hans nåd och förlåtelse. Och där vi sen också kan få gå i hans gärningar. Där det inte kommer an på min egen förmåga, mina egna gärningar. Utan där jag kan få hans gärningar nedlagda i mig. Där jag inte längre lever för mig själv. Utan där jag fritt, utan att frukta för min egen integritet eller min egen ork, kan få leva för andra. Därför att han redan har gjort allt för mig. I det livet finns ingenting att frukta. I det livet finns ingen rädsla för domen. Därför att hans fullkomliga kärlek driver ut all rädsla. Och samma Johannes som nedtecknade de här Jesusorden vi har läst, han fick sedan ta emot en uppenbarelse om just den här yttersta tiden. Mot slutet, det allra sista i Bibeln, i Uppenbarelseboken kapitel 20, så får han en syn över vad som ska hända och som speglar väldigt mycket av det som vi hörde här i Daniels bok innan läses. Uppenbarelseboken 20, 11 och framåt. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Det här är en inbjudan till alla människor. Mästaren är här och kallar dig till sig. Låt oss ta den inbjudan och svara på den genom att låta honom få ta hand om vårt hjärta.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.